Välkomna till e-mobility-podden, podden där den gemensamma nämnaren är elektromobilitet. Jag heter Per Dahlberg och sänder idag från eCar Expo på Svenska Mässan i Göteborg. Häng med och följ denna podd om du är intresserad av framtiden för elektrisk mobilitet. Vare sig det handlar om fyrhjulingar, tvåhjulingar eller allt annat som kan röra på sig med hjälp av elektricitet. Nu ska vi höra Relacoms erfarna affärsområdeschef Mats Giss. Han ska prata om affären kring elbilsladdning tillsammans med Defas Charlotte Eisner. Välkomna hit!
Tackar.
Mats, ge oss den korta men informativa beskrivningen av Relacom.
Relacom är en installationspartner, servicepartner i Norden inom IoT, el och tele. Det är en väldigt
både
korta,
sånt varför. Som rör sig i luften och sånt som ska
allt
rör sig på
marken.
Allt
som rör sig, kommunikation, IoT-lösningar, sensorer och elbilsladdning och infrastrukturslösningar kan man säga.
Så är man intresserad av, vill man ha struktur med infra, då är det det man går till.
Det kan man mycket väl göra. Det låter som en bra idé.
Charlotte på Defa. Vad gör ni på Defa?
Och vi gör många saker. Vi har ju funnits ända sedan mitten av 40-talet och levererat lösningar mot bilindustrin primärt. Elektrisk motorvärme var det vi blev mest kända för också, marknadsledande för. Ett sätt att göra fossila bilar mer miljövänliga genom att de får starta varma. Men sen har vi också larm och övervakning i fastigheter och bidrar med en hel del Internet of Things-lösningar till det smarta hemmet. Larm, trackers till bilar och LED-belysning som ju är en möjliggörare nu när vi ska ladda mycket elbilar. Och sen, det som vi pratar om de här dagarna, det är ju att vi är marknadsledande för elbilsladdning med dryga 60 000 laddpunkter, både i städer och kommuner och i enskilda villor och till och med sommarstugor då.
Och det där med laddpunkter är ju himla bra att ha om man ska köra elbil. Ju fler laddpunkter desto bättre, eller hur Charlotte?
Ja, och det skiftet som vi börjar se nu, det är ju att vi hellre laddar bilen där den står still parkerad hemma och på jobbet eller där man annars gärna är, om det är ett gym eller en skola eller liknande, än att vi snabbladdar den längs vägen. Hela 95% av alla laddtillfällen ser vi kommer att ske i anslutning till fastighet, och det finns anledningar till att det är smart.
Vi pratar om laddpunkter, många behövs, och alltså det är elbilsmarknaden, man ska inte säga att den exploderar, men den expanderar. Det är nu det händer, det är mycket. Och då kan man också tänka sig att precis som i det gamla Alaska, Klondike, många perifera aktörer som vill in där och ta en bit av kakan. Är det här bra eller dåligt för marknaden, Mats?
Jag skulle vilja säga så att initialt i vissa lägen kan det väl vara bra utifrån att man får till en mångfald, innovation, och man driver marknaden och utvecklingen framåt. Men definitivt tror jag att marknaden kommer självsanera sig efter ett tag, och man kommer hitta några spelare som man vill jobba med under längre tid, som har långsiktighet, som man känner en trygghet i och som man vet finns när man behöver dem.
Det som är fascinerande med den här utvecklingen, det är ju också att det är många branscher som nu möts i samma. Om vi tittar på oljeindustrin som ju har levererat drivmedel till bilar under många, många år hittills, så ska de nu plötsligt samsas i en drivmedelsmarknad tillsammans med energibolag som ju inte alls har varit där och levererat till bilar och fordon tidigare.
Hur går det?
Ja, det är många som ska trängas och det är många som vill vara med och tjäna pengar. Alltså, vi ser ju en dag som denna att biltillverkare vill vara med såklart och känner sig som en naturlig leverantör av laddutrustning, bilåterförsäljare och hela den delen. Den branschen Mats representerar.
Serviceföretag vill ju vara med i den här branschen. Ser ju det som ett steg i rätt riktning. Liksom. Om man jobbar som vi gör med väldigt mycket kundnära tjänster. Vi gör väl nästan 2000 sådana i veckan. Så är ju det här ett naturligt steg för oss att ta in i den här marknaden. För vi ser ju att här det inte bara är el, det är mycket IoT, det är telekom, det är lösningar för att kunna få också en flexibilitet med styrningen av laddningen. Så det är väldigt mycket i hela konceptet som passar just vissa aktörer bättre. Och
många är manade, men få kanske är riktigt lämpade. Vi ser ju nu att allt ifrån gruvnäringen vill ge sig in och vara en leverantör här. de som klassiskt sett har levererat bildelar, däcktillverkare, ser sig också som naturliga leverantörer till de här bilarna av laddutrustning. Så det är många som vill in och hugga en del av kakan.
Men är det inte naturligt att det blir så när man har någon slags paradigmskifte som precis papperstidningarna försvinner, tidningshusen måste rikta in sig någon annanstans för att behålla jobbet och för att få intäkterna? Är inte detta naturligt att det sker så även inom
säkert naturligt, men om det är många som ska dela på den kronan som ska tjänas, så är det risk att lösningarna blir för dyra för slutkunden och att det bromsar utvecklingen i marknaden istället. Så att hitta en så ren väg från produktion av kvalitetshårdvara och också mjukvara, alltså molnlösningar och så vidare, och leverans till kunden utan för mycket mellanled kommer att vara nödvändigt om marknaden ska växa snabbt.
Var finns pengarna då? Och vem är det som ska tjäna de här pengarna?
Ja,
Mats funderar.
Jag tror att det finns många som kan tjäna pengar, och det viktiga som jag tror att man tappar lite i sammanhanget här, det kanske faktiskt är att man den som köper den här el- eller laddhybriden är ju den vi ska försöka få till att faktiskt få ner sina kostnader för sin att behöva ha ett transportabelt fordon egentligen.
Men utgångspunkten får ju ändå vara att det här är inte enbart att betrakta som en del till bilen, laddutrustningen, utan det är väldigt mycket en del av huset och husets lösning. Mm. Därför är en kompetent installatör en absolut nyckelfunktion för att få det här att fungera. Och en nätleverantör, så att man har någon som kan hantera de uppkopplade tjänsterna och administrera
inte
dem.
Inte bara själva elrelaterade delarna.
Superviktigt. Mm.
Hela vägen där också, antar jag. Så. Det handlar om elektricitet, någonting som är otroligt bra, många möjligheter, men också naturligtvis kan innebära en fara. Och ni menar naturligtvis att med era erfarenhet så har ni också trygghet gentemot kunden. Men skulle inte tryggheten även kunna levereras av ett nytt företag? Är ni kritiska mot de nya? Eller välkomnar ni konkurrensen?
Som i alla affärer så gäller det ju att man hittar en leverantör som har förutsättningar för att överleva marknaden. Och det ställs stora krav på leverantörer i snabbväxande marknader. Man behöver ha en stor kassa. Man behöver ha en organisation som är van att hantera frågor och hela installationsprocessen när det går fort. Så att jag tror att vi kommer att se en utslagning av väldigt många aktörer på marknaden nu. Som du säger, alla vill vara med. Många känner sig manade. Men som alltid, den som har bäst prylar och bäst process brukar vara den som
Mats, vad säger du?
Överlever.
Går lite segrande ur den här striden egentligen.
Det låter som det här som var populärt för några år sedan, de nyckelfärdiga husen, att man det är levererat och klart, det är bara att ladda bilen.
Ja, och det tror jag är en väldigt viktig poäng du trycker på, för att jag tror att just den där att man kan få enkelheten i det här, att helheten från att det ska inte vara komplicerat att få till en laddlösning till sin eventuella köp av en el- eller laddhybrid. Det är enormt viktigt. Och det gäller ju att ta hand om leveransen från man egentligen lägger en beställning till att kunden känner sig nöjd informativt, så att man får veta hur den fungerar, eventuellt vem man kontaktar om det skulle vara någonting som uppstår och så vidare. Så att man tar hand om helheten och man inte lägger den bördan på exempelvis kunden som har köpt bilen eller den som har levererat bilen.
Ja, det är absolut nyckelfråga att man har liksom lokal tillgänglig service, att det finns ett callcenter som kan hantera frågor, för mycket går ut på att trygga kunden nu, svara på frågor, utbilda som du säger, men också att man har en serviceorganisation som finns där och fysiskt kan hantera om det är någon reservdel som ska bytas ut eller liknande. Så vi ser ju idag aktörer som väljer att sälja sina laddlösningar via nätet. Mm. Man hänvisar till att man kan välja någon egen oberoende installatör som kanske inte alltid har fått en adekvat utbildning på produkten. Och för att erbjuda ett kvalitetssäkert alternativ till det så har vi satt en process i 10 steg, DEFA tillsammans med Relacom, som vi erbjuder i flera försäljningskanaler nu, primärt hos bilåterförsäljare och via bilagenter, där vi börjar med att studera och fotografera av och spara information kring fastighetens elcentraler. Och där kunden får medverka, för att vi vill också etablera en förståelse hos kunden. Mm. Hur ser det ut egentligen hemma hos mig?
Jag skulle vilja säga också att man i den här processen är det väldigt viktigt att fånga upp de signalerna utifrån kunden. För man kanske har tänkt sin lösning. initialt, men som kanske inte alls var den som man kanske har ett behov av. Så det är viktigt också att ha den dialogen väldigt tidigt med kunden. Man kanske har tänkt att skaffa sig ytterligare en el- eller laddhybrid om ett år. Man kanske ska ha med dubbeluttag. Man kan ha tänkt sig en enkeluttag initialt. Så det är mycket sådana här grejer som är viktigt att fånga upp.
Mm. Mats och Charlotte, det låter som att det man ska betala för egentligen inte enbart elektriciteten utan förhoppningsvis även kunskap och erfarenhet.
Ja, ett stödsystem så att man finns med framåt. Mm.
Vad ska man betala då för elen? Vad ska det kosta per mil? Jag vet vad det kostar när jag tankar min bensinslukare, men jag vet inte riktigt vad det kommer att kosta om jag ska ha en elbil.
Nej, jag tror att man också tänka lite grann på den totala kostnadsbilden. Jag tror att elpriset kommer med stor sannolikhet säkerligen gå upp successivt. Men,
men då kommer jag installera solceller så att jag sköter mig själv, tänker jag.
Men det är ett ypperligt alternativ faktiskt, skulle jag säga. Och med lagring, med batterilagring och så vidare. Men sannolikt är ju också att bensin och det fossila bränslet kommer också gå upp. Så det kanske är liksom på något vis. Och sen den totala kostnadsbilden också av ditt fordon relaterat till service, hela kedjan egentligen.
Men det du har är ju ute med efter det här 1,50 milen,
ja,
säger
du
ute
efter den här mer konkreta. Liksom.
1,50 milen kostar det att köra. Och det som jag vill passa på att nämna det är att det faktiskt inte kostar mer att få en säker och korrekt installation av en laddbox än vad det kostar att köpa en iPhone 8 eller iPhone X. Alltså, det handlar om de pengarna. Under 10 000 kronor så har du fått en installation och en fungerande laddbox, till och med lastbalansering, idag när vi har det här ladda hemma-bidraget. Vi får ju upp till 10 000 kronor tillbaka ifrån staten. Ett väldigt underutnyttjat bidrag just nu. Jag fick en siffra på att det är av de 90 miljoner kronor som svenska staten har lagt på bordet för att trygga och säkra upp elbilsladdningen i svenska villor, så är bara 12 miljoner utnyttjat än så länge. Så det finns en otrolig potential.
Det låter som att vi får i det här läget också skilja på alltså kostnaden per mil motsvarande bensinkostnaden. Sen har du också totalkostnaden med installation av laddstation eller något sånt. Hur ser det ut? Är de i paritet med varandra nu eller om några år? Alltså, när har vi en break-even på att skaffa sig en elbil och ladda den hemma? Finns den siffran? Mats tänker, Charlotte har ett svar redan i bakfickan.
Ja, väldigt snart. 2025 är ju ett år när de flesta biltillverkarna kommer att ha tillräckligt mycket folkbilar inom situationstecken på marknaden för att de ska kunna köpas och köras av alla. Ja. Laddutrustningen, där kommer vi se en utveckling som på så mycket annan elektronik att det kommer att bli mindre i storlek och förmodligen billigare också. Men viktigt tänker jag ändå säga i sammanhanget att man i det här läget köper kvalitetsprodukter med en ordentlig CE-märkning. Att man vet att det är testat och inte kanske handlar på nätet eller av de här små uppstickarna. För det kan bli dyrt i längden.
Sista frågan till er denna dag, Mats och Charlotte. Ska man som fastighetsägare äga eller leasa stationen? Jag vet att Charlotte alltid har svar. Mats får tänka, Charlotte börjar, så kommer Mats.
Yes. Ja. Okay.
Lisa eller äga?
Som utgångspunkt äga. Alltså laddinfrastrukturen är en del av fastighetens DNA och kommer att bli så mycket mer på sikt med solceller och energilager. Så att självklart äga och skriva av den som har möjlighet. Sen vet jag att det finns hotellrörelser och andra som bara drivs med, liksom på driften. Där man kan behöva göra en leasinglösning. Men det är inte enorma investeringar vi pratar om. Det går att skriva av det här på 3-5 år.
Okay. Nej, men jag kan bara hålla med. Jag hade faktiskt svarat på den frågan tidigare.
Ja.
Den hade. Men Charlotte är snabb. Nej, men jag också känner också att man bör äga detta. Jag tror att det är en viktig beståndsdel i liksom, som man idag, man äger ofta mycket annat i sin fastighet. Om vi pratar om trådlös uppkoppling, sin fiber in och så vidare och sin infrastruktur när det gäller övriga grejer. Så att varför ska man inte äga detta? Och jag tror till och med att man kan göra en affär av det här också som fastighetsägare. Kortsiktigt ska man kanske inte se det så, men definitivt långsiktigt kan man se det så.
Mm. Mats Gis från Relacom och Charlotte Eisner från Defa e-mobility. Ni var först ut härifrån iCar Expo denna dag. Och ni ligger också bra till i poddlistan. Man kan gå in och lyssna på. Det kommer fler poddar här. Tack för att ni var med.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket. Tack.